With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Peppe!
Vad har du läst i veckan?
Du, jag har börjat läsa en väldigt intellektuell och djuplodande filosofisk bok nästan. Gudskelov för mig så är den kort. Du frågade ju vad en kort roman var förra avsnittet. Det här är faktiskt en kort roman, skulle jag vilja säga. 63 sidor. Geir Gulliksen, du vet, den norske hyllade författaren som...
Men vad hette den där äktenskapsboken? Någonting med äktenskap? Och, det var ju inte senare ur ett äktenskap, men...
Ja, herregud, hur kan vi... Är vi så gamla att vi inte kommer ihåg det här nu?
Nej, men så här är det. Man läser en bok om det inte är en jättebra bok.
Berättelse om ett äktenskap, heter det.
Just det. Ja. Ja, men då lägger man den bakom sig.
Ja, just det. Men fast berättelse om ett äktenskap har liksom fastnat, för vi har återkommit med referenser till den ganska många gånger över de här två åren som vi har poddat. För bara säga en grej innan jag fortsätter, Peppe. Vet du hur många avsnitt vi har spelat in?
Jag vet det! Förresten, när du säger det så... Det är det 100:e avsnittet.
Ja, det är det. Grattis till oss.
Nej, men herregud. Jag får precis lite... Förlåt, Magnus brukar tycka det är töntigt när jag säger så här. Men jag får lite så här fina rysningar. Jag tänker att vi har pratat med varandra i 100 avsnitt.
Jag blir så himla glad. Tusen tack till er som lyssnar. Så himla kul att ni har hängt med oss. Tack.
Vi borde ju ha tårta. Vi borde liksom ha champagne och... Inte bara lite kaffe som jag har här bredvid mig och en whisky om jag känner det rätt.
Ja, jag faktiskt ingen whisky eftersom vi spelar in så tidigt på dagen här i svensk tid. Men jag kan fira med whisky ikväll.
Det finns ett tag också för dig.
Okay. Det har blivit ganska många whiskypinnar under de här två åren. Och så himla mycket roligt snack och så mycket rolig feedback från er lyssnare. Och så himla kul att lära känna dig, Peppe, också genom en podd. Du är en fin
visst
vän.
Visst är det sjukt? Men det är samma, Karin. Alltså, visst är det sjukt att vi inte ens kände varandra när vi började podda? Ja. Vi hade bara träffats på en fest och...
Det här är liksom en brevroman fast i poddform om vår vänskap. Det är fint. Ja, nu kanske jag blev lite väl pretentiös. Det är knappast som liksom Edith Södergrans brev. Men det är ändå fint att vi har dokumenterat på något sätt det här. Kan vi åtminstone, om ingen annan vill höra på det om 10 år, kanske våra barn vill göra det. Hur som helst, de ska också få lyssna på det här om Geir Gulliksens kortroman. Och det är alltså ett förlag som heter... ska vi se. Jag kan inte uttala vad det här förlaget heter. Kan inte någon av er lyssnare som är kloka människor tala om det för mig? Det stavas så här...
Inte så bra marknadsföringsidé att ha ett namn på ett företag som ingen vågar uttala för att man är rädd för att känna ut sig.
Det består av en massa smarta, kloka, roliga författare och förläggare som liksom har gjort som ett litet elitförlag i förlagsbranschen. Aglagtuk, tror jag. A-G-L-A-K-T-U-Q. Och det låter som någon sån här, du vet...
Det låter som någonting som Asterix, tycker jag.
Ja, någonting sånt. Eller inka. Så här, inkaspråk. Hur som helst. Och Geir då, han är ju också bokförläggare. Och när han inte är succéförfattare. Och... den här boken handlar om Jesus, den här berättelsen handlar om Jesus och om Markus evangeliet. Och den heter Jesus fast med mellanslag mellan Jesus, eller hur ska man leva? Den handlar om hur man ska leva, och det är liksom en liten filosofibok helt enkelt. Han pratar om den här kärlekshistorien som var liksom, som är den kristna världens bild av Jesus, och det är egentligen bara för att det var Geir Gulliksen som har skrivit boken som jag blev så himla intresserad, för att jag tycker att han skriver så bra. Men det är ju ett ganska svårjobbat ämne när det handlar om religionshistoria och filosofi och
vad hade du tagit med dig från den? Var liksom,
jo, men vet du vad jag tog med mig faktiskt? Jag fick en sån insikt på tunnelbanan i morse att Jesus var ju en ganska egocentrisk person. Och förlåt nu, det här är verkligen inte menat att vara kränkande till de av er som kanske är kristna och tycker att det här känns jobbigt så. Men
det här nu blir vi brasklappspodden.
Ja, precis, nu med. Jag är ju inte det då, så att för mig känns det helt okej att tänka så här. Men också lite så här drabbande att har vi någonsin tänkt på Jesus som en ganska så här egenkär person som liksom tvingade på något sätt, gick runt och berättade sina historier och han var ju som en sån här guru, han var ju sektledare liksom, och förmodligen otroligt karismatisk, hade förmodligen en helt otrolig förmåga att få folk med sig genom att han berättade sina historier på ett särskilt sätt. Och det är det här som Geir Gulliksen liksom funderar över och skriver om. Och jag köper det resonemanget. Och att Markus evangeliet, det föregick liksom Jesus och den Markus då. Ja, eller det var säkert en samling olika berättelser som man har kokat ihop och kallar någon slags författare för Markus. Men det var också en sån här profet som vandrade omkring och porträtterade sig själv som någon slags föregångare och liksom sålde in Jesus. Så här, efter mig så kommer det en ännu större profet, förstår ni, som kommer förändra hela världen, och det kanske rent av är en halvgud själv ungefär. Och Jesus, han köpte ju det där och var helt enkelt otroligt bra på PR. Och fick med sig alla. Och sen så kom, beskriver Markus evangeliet, det handlar om Jesus då. Såklart. Och så beskrivs det där hur Jesus hade samlat alla sina lärjungar runt sig. Och förmodligen var det både kvinnor och män. Och det var väldigt mycket liksom sensuell kärlek i de där relationerna också. Att han var förmodligen så otroligt sensuell och karismatisk och attraktiv också på sitt sätt då. För både kvinnor och män. Och så sitter han där och berättar om sina läror, och sen så kommer han som mor och bröder och ska hämta hem honom. Liksom. Det gick rykten om att er son här eller bror, han har blivit tokig och han springer runt och påstår att han är son till någon gud. Och han är förmodligen besatt av onda andar. Och då så säger Jesus de här bevingade orden, vem är min mor? Vilka är mina bröder? Det är ju väldigt taskigt, det är ju väldigt egoistiskt att bara klippa av liksom kontakten med sin familj. Men förmodligen vill inte han att de ska bara... Du är ju faktiskt Jesus, våran brorsa, du är en helt vanlig snubbe och vi slog dig på skallen när du var liten. Du vet, man vill ju inte, man vill ju vara den där upphöjda, mystiska guden som ser en massa syner och utför en massa mirakel och botar en massa sjuka och leviterar omkring liksom.
Men hör du, får man liksom någon förklaring varför just Jesus blev så otroligt stor? Jag menar, det måste ju ha funnits jättemånga andra karismatiska snubbar som, eller mer eller mindre karismatiska snubbar som gick omkring.
Men enligt alltså, Gulliksens tes...
Okej, för han var Guds utvalde son, men alltså, det känns som en efterkonstruktion.
Precis, och det var det ju såklart. Men Gulliksens tes är att det är helt enkelt en satans bra berättare som dessutom hade de här olika PR-konsulterna, de här spin-doktors omkring sig i form av de andra lärjungarna som Johannes och Markus och allt vad de hette, som liksom också höjde upp honom, för det är ju deras evangelie som berättar om vem den här fantastiska människan var. och allt vad han gjorde och alla mirakel han utförde. Och sen också var det ju, du vet, och han blev sviken av Judas och han blev det och det. Så att han hade ju liksom en liten stab också, kan man säga, runt sig. Också med de här lärjungarna.
Ett PR-maskineri liksom.
Ja, precis. Men det är ju helt otroligt. Det är ju den starkaste jäkla personkulten i hela... Ja, men vi har ju också om Buddha och Moses. Och vi har ju en massa andra sådana här personkulter som vi inte riktigt vet var de kommer ifrån kanske. Men vanliga människor som helt enkelt fick folk att lyssna på dem kring en viss berättelse. Men det här är ju så genomgripande. Och det är så sorgesamt också att Jesus läror, eller kristendomens läror, också har använts till så jäkla mycket ont. Mm. Liksom. Det har spilt så mycket blod kring det här. Och Jesus som då egentligen predikade ett kärleksevangelium. Så.
Men hör du, det är nu kanske inte en direkt koppling, men jag har tänkt mycket på Bibeln. Jag har nämligen på att skriva ett större reportage om vapenlagstiftningen här i USA. Och jag försöker ta reda på varför folk är så besatta av det andra tillägget, alltså det second amendment, som säger att en man ska få bära vapen för att skydda sig själv. Mm. Och då tänker jag på att det här det, som NRA och liksom de konservativa, eller fan alla republikaner, drar ju hela tiden till det. Och jag märker när jag talar med folk, också liksom demokrater, liberala personer här i Santa Monica, när jag talar med dem, så är det viktigt för dem att först säga att alltså jag tror på det second amendment, men... Och till och med skolan, de snackar i skolan om hur man ska tala med sina barn om skolskjutningar, så började med att säga att vi tror på både den första alltså yttrandefrihetstillägget.
Apropå PR-maskineri, herregud vad man har lyckats i USA att koppla samman grundläggande demokratiska rättigheter med eldvapen. Jag som är uppvuxen i det här landet är ju det så jävla stört. Så vad har det ena att göra med det andra? Jag känner mig inte dugg begränsad som demokratisk svensk för att jag inte har en liksom glock under kudden. Det känns skitläskigt.
Men alltså jag tänker så här att... Men folk tolkar ju konstitutionen som folk tolkar Bibeln. Det som skrevs liksom i slutet på 1700-talet, då var det ju kanske nödvändigt när man kom hit och liksom det fanns björnar i
busken. Det var framförallt, tror jag, att de var rädda för ursprungsbefolkningen. De var rädda för varandra. Ja, de var rädda för andra människor.
Men en musköt är ju en annan sak än en AK-15. Jag menar, det går ju inte att tolka sånt som skrevs för många hundra år sedan, eller då i Bibelns fall 1000 år sedan, och liksom anpassa det till dagens samhälle.
På NRAs hemsida så står det att just den där AK-15 som har använts vid så många skolskjutningar, att den är avbildad. Det här har jag inte sett själv, men att det ska stå att den är it's as American as apple pie and baseball eller någonting sånt där. Så jävla vidrigt så att jag vill bara...
Alltså det är som en... Ibland är liksom USA en sån parodi på sig själv. Det går liksom så långt att man tror det är The Onion som har hittat på det. Men hör du, tillbaka till böcker. Vill du höra vad jag har läst den här veckan?
Ja, det vill jag verkligen höra.
Jag vill ju inte vara en svikare, så jag börjar faktiskt läsa på den här boken som jag sa att jag skulle läsa förra veckan. Ragga som du shoppar av Linn Jansson, som är en så här klassisk chicklit bok. Men alltså jag kom bara ungefär 25% in i den. Jag läser ju på Kindle, så jag kan verkligen säga exakt hur många procent jag har läst.
Jag blev jätteimponerad. Mitt mål är 27,5 innan dagen är slut.
Nej, riktigt så nära inte jag. Men hör du, det här är en rolig bok som handlar om en 28-årig tjej som jobbar på ett typ Patagonia, tänker jag, så här friluftslivsaffär, och är singel och känner sig misslyckad, för alla, när man är 28 ska man ha karriär och familj och det ena och det femte. Och otrolig. Alltså den här, jag känner att jag vill umgås med Linn Jansson som har skrivit den här boken, men jag var inte på rätt plats i livet för att läsa den just nu, för att jag kände att jag orkar. Liksom det, jag fattar konceptet, men jag orkar inte läsa slutet.
Jag kommer att tänka på ett uttryck som min kompis som är uppvuxen i Östersund lärde mig, och det är att vara piksnygg. Det är alltså att vara snygg som tjejer som är på peak performance reklamen åker skidor och är så här friluftsiga. Och jag har aldrig lyckats med det i hela mitt liv. När jag åker skidor så är jag så här illröd om kinderna, har svett i pannan och
ja, lite ganska snorkrak att titta fram.
Precis. Koko. Så att det är liksom, det var något så här nästan ouppnåeligt, detta peak snygga. Jag tänker på det att det måste vara deppigt att jobba i en sån outdoorsig affär om man är singel och inte trivs med det. Ja. Och sen så är man omgiven av alla de här bilderna från den här perfektionen. Så här. Jag är inte bara sportig, jag och står ute i vildmarken. Jag är också assnygg och härlig medan jag gör det. Liksom. Bara, håll käften, ta en cig och en kaffe.
Ja, ja men exakt. Men alltså, jag vill ändå poängtera det här. Alltså, den här liksom ragga som du köper, en perfekt bok om man har läst liksom någonting skrämmande eller någonting otroligt obehagligt som förra veckan, som du snackade om, den här vaggvisar förra veckan. Och då behöver man liksom bara på något sätt fluffa upp sitt sinne och lägga, liksom, lägga det här obehagliga bakom
men
sig.
Vad går du ut på det här lite? Ragga som du köper?
Nej, men det är klart. Nej, men hon är kär i en kille som vi inte vet i början om han är kär i henne. Kommer de att få varandra? Och hon är lite misslyckad. Du vet, alltså Bridget Jones fast 2018.
Det låter rätt kul.
Ja, men det är rätt kul. Det är faktiskt rätt kul. Jag känner bara att jag inte är på rätt plats i livet för att avsluta den.
Du behöver något lite mer deprimerande helt enkelt.
Ja, så därför gick jag över till Tjockdrottningen av Moa Herngren.
Åh, Moa Herngren. Jag hörde henne sommarprat i somras. Det var jätteroligt.
Är det sant det?
Ja.
Du ska lyssna på det.
Ja.
Hon är ju en väldigt produktiv författare. Jag tror vi har snackat om henne förut också. Jag hade minst läst mycket av henne.
Hon var så jävla rolig. Hon var så här, hur känns det att vara syster till de här två så här sjukt produktiva? Så Felix Herngren och Måns Herngren, så här, innan de ens hade fyllt 25 hade de gjort typ så här tre långfilmer och producerat så här 82 olika. De bara reste jorden runt och hon bara, Så att, och sen det ironiska allt är att de får henne att känna sig som så här lite lätt slacker. Och sen så är hon ju typ världens mest produktiva författare och har gjort tusen grejer.
Ja, men jag kollar på liksom, ja men sådär, hon är ut. Okej, 2005 så var det en liten paus, 2007, 2010, 2011, ja, 2012, 2012 barn, 2013, ja. 2014, 2016, 2017, 2017. Man bara, men herregud,
vad är det i deras DNA, de här syskonen?
Ja. Ja, men i alla fall, hon har skrivit en bok som jag faktiskt tänker att om man inte har varit med på en tv-produktion eller liksom har någon slags kontakt där, kan man nog inte skriva en sån här bok. Den utspelar sig alltså under en, det handlar om en kvinna som väger drygt 200 kilo och blir övertalad att gå med i ett, nämen typ The Biggest Loser-program, tv-program. Du är vad du äter. Det här programmet heter Du är vad du äger. Och så handlar det om, det handlar om programledaren i det här tv-programmet, om den här kvinnan, om producenten, om redaktören och hur alla bär på sina egna problem och hur cynisk tv-branschen är. Och alltså Magnus, men alltså båda våra män har jobbat inom, gjort tv-produktionen. Jag tänker att Peter kanske inte har gjort en riktigt sån här röd produktion. Men det handlar verkligen om hur det fungerar när man gör reality-tv. Hur man får folk att säga
det,
saker.
Så är det ju alltid. Ja. Och vilka man ska, produktionsteamet väljer för att de vill ha en viss effekt och sådana där saker.
Exakt,
en viss typ
alla
av TV. Ja. Det kan vara hemskt sorgligt och när man börjar tänka kring det där. Ja. Och det finns ju så mycket sån freak show reality TV nu för tiden, både på alla olika plattformar, så att ibland blir jag lite så här, det bara får lite ont i hjärtat. Så.
Ja, men jag tänker, det här är liksom en övergående trend. Det står faktiskt i den här boken också att det här nu är de sista programmen i den här genren. Kommer det, att den här genren håller verkligen på att dö ut? Är vi liksom, har världen blivit lite
snälla?
Ja, det tror jag verkligen inte. Ja, men det tror jag verkligen. Fan, jag vet inte. Men det är i alla fall otroligt. Jag har ju faktiskt aldrig själv jobbat på en sån här produktion. Men jag, alltså, i somras satt vi med en kompis som jobbar med nästan bara sådana produktioner. Och han kallar dem faktiskt röv-tv. Och,
det måste vara deppigt att känna så själv när det liksom är ens levebröd. Och så tror man inte riktigt på det. Och frågan är om någon... Men jag vill tro att det är som du. Att, de flest, att liksom folk bara känner så här. Men kan vi inte bara vara schyssta liksom. Jag vill att det ska vara så.
Ja. Ja, men i Chockdrottningen är de inte schyssta och liksom, det handlar om hur producenten manipulerar, eller redaktören och producenten manipulerar de här deltagarna att säga saker de kanske inte vill säga och göra saker de kanske inte just vill göra och liksom. Men så handlar det också mycket om hur det är att vara tjock, riktigt, riktigt tjock. Och när jag började läsa den kändes så att får man inte skriva om det här, blir det liksom, eller så får jag mig inte, alltså nu låter jag som Bengt Olsson. Men eller man, klart man får skriva om allting. Uppenbarligen får man det eftersom Moa Herngren har skrivit en bok om det här. Men jag tänkte så här, finns det någon etik i att som smal skriva om hur det är att vara en tjock människa? Nu säger jag inte att det är kulturell appropriering, men är det... vad tycker du? Jag antar att du inte tycker att det finns några problem med det, eller?
Jo, men det finns problem med allting. Det finns tyvärr inget som är svartvitt. Och vad betyder får i det här sammanhanget? Liksom?
Men får, jag vet att det är fel ord. Liksom. Är det okej?
Nej, jag vet vad du menar. Jag önskar jag kunde svara på det. Men jag tror att vi måste få skriva om saker som vi inte alltid kan representera själva. Mm. Eftersom vi representerar så himla lite själva. Annars så blir det så jävla tråkigt. Ska jag bara skriva om medelålders vita kvinnor i någon slags body mass index, du vet.
som är, nej, men jag hör det verkligen. Ja. Men jag tänker ändå att det är intressant att utforska det här. Får en smal person sätta... Är det klart hon får? Fan, vad ska han med det? Är det okej att en smal författare sätter ord på exakt hur en tjock huvudperson känner sig och vad hon egentligen vill?
Kanske att man kanske vill att den författaren ska göra en jäkla massa research och intervjua folk som identifierar sig som tjocka, överviktiga, vad de nu vill kalla det. Och liksom, för det finns ju en massa intressant stoff, inte minst på sociala medier, kring det här. Liksom. Det är ju som en rörelse nästan med vi som...
Men det är det ju, body positive rörelse. Jag tycker att Lady Damer, bloggaren och vad jag ska kalla henne, poddaren, hon har ju tycker för en enormt, en jätteviktig och liksom går i bräschen för att tala om hur det är att vara tjock och att tjock inte är ett...
Dåligt.
Liksom det ska inte finnas någon värdering i det liksom. Ja. Man är tjock,
ja. Eller så är man inte det liksom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men i alla fall tycker jag att Moa Herngren, ur mitt smal perspektiv, att hon gör det väldigt bra. Jag tycker att hon skriver väldigt bra om det och också hur vårt samhälle liksom, att det är ungefär det sista som man ännu, att det är på något sätt okej, att det ännu finns några spår av att det är nu okej att kommentera andra människors storlek och att säga att man gör det liksom i välmening, att säga att jag är bara orolig för din hälsa, när egentligen man bara är orolig över att den här personen inte ser exakt ut som man själv ser ut. Och
det var, och visst har du också hört den där NPR-intervjun med som heter någonting med FAT, alltså National Public Radio, de pratade om en De intervjuade just en kvinna som gick i bräschen för att ta tillbaka uttrycket fat, och hon, att det inte är något fel med det.
Just det, ja.
Och hon sa just det, den var så jäkla bra. Hon sa just det, att liksom, sluta med de här, jag är orolig för din hälsa. Det är bara massa skitsnack, liksom. Det är inte alls det du är orolig för. Du vet, när de får såna här kommentarer. Ska du verkligen äta hela den där kakan? Att hon tycker som, jag nojar ju inte, måste ni noja över min storlek?
Ja, och också att plötsligt alla liksom läkare och säger att jag säger det här bara för att jag oroar din hälsa, men samma person skulle aldrig gå fram till någon som står och röker på gatan eller någon som dricker alkohol, eller liksom, jag menar, för att säga att du måste sluta med det där för jag oroar över din
hälsa. Samtidigt så finns det ju alltid folk som drar det här parallellen, att vad kostar övervikt skattepengar, för hur mycket skattepengar, och det kostar jättemycket med de här följdsjukdomarna som följer på övervikt, som typ 2 diabetes ibland och såna här saker. Så kan man ju argumentera, för all del.
Ja, fast tycker att vi har inte en överenskommelse om att ta hand om varandra i samhället.
Ja.
Ja, men precis. Ja. Det är liksom, ja, man kan inte börja dela in oss här. Vi tar bara hand om det. Jag menar, vi tar hand om folk som har problem med droger också. Vi har ju kommit överens om att vi i motsats till exempel USA, till exempel USA lever i ett välfärdssamhälle där vi tar hand om dem som, ja, men där vi tar hand om varandra kanske det är bäst. Vi, ja,
hur gör har den här,
hälsovård och sjukvård.
Hur gör den här tjockdrottningen i boken, vad som hon kallar sig då, antar jag, vad är hennes grej liksom?
Hennes grej är att hon är otroligt ensam, hur hon känns över samhället, fått henne kämma sedan hon var liten över sin kropp, så hon är väldigt ensam, och det är också ett sätt för den här tv-produktionen att lura med henne i produktionen, för den här redaktören låtsas vara hennes vän och säger att hon bara vill hennes väl och att hon kan hjälpa andra. Om hon bara visar sig i tv kan hon, den här tjockdrottningen, visa att det går att gå ner i vikt och hjälpa andra med sin hälsa. Så hon egentligen bara, hon egentligen bara, som alla andra människor, blir sedd och får bekräftelse för att hon har tagit existera, har vänner. Och så går hon med och så går hon ner ganska mycket i vikt, utan att nu spoila för mycket det här. Men, och så blir det en och så får hon liksom leva så att säga på den andra sidan, där hur det är att vara smal i ett samhälle där smalhet hyllas. Jag tycker det är verkligen en klassisk historia. Det är verkligen en roman som man läser från. Det är en roman som man tar med sig på semestern och så läser man den från början till slut och så har man en liten historia med sig. Men jag tycker att hon skriver väldigt bra om tjockföraktet i vårt samhälle. Just det, Julia Scott heter en författare som har skrivit en bok som heter Tjockpanik, som kom ut för flera år sedan, som handlar om just det här, om hur folk får panik av att andra människor är tjocka. Och hon skrev så här att vanligtvis ser man egentligen bara 2 kroppar. Man ser sin egen kropp och sen ser man kroppar som finns på reklamplanscher och liksom i tv och där de alla väldigt, väldigt snygga. Det är liksom ingen normkropp, utan det är den snygga kroppen. Och därför blir man så, eller tycker man det är så chockerande liksom när det kommer in en tredje kropp som ser annorlunda ut. Och därför ser hon att det är så bra att gå på badhus till exempel. Där brukar man se liksom att hur vanliga kroppar ser ut. Och vanliga kroppar är stora och små och smala och tjocka och hängiga och fasta. Och ibland har kvinnokropparna bara ett bröst. Och liksom.
Fast jag måste ta med mina barn på badhus. Jag tycker att det är jätteviktigt att liksom, just de får se. Det finns ju så här skrämmande statistik att flickor som är, du vet, så här 6 år, 11 år, hälften tycker att de är överviktiga och att de är missnöjda med sina kroppar. Så här, du vet, var man ens medveten om att man hade en kropp när man var 6 år? Det var liksom bara funktionell, som jag minns det.
Verkligen! Ja, men så känner jag också. Det var verkligen aldrig i livet man skulle ha tänkt på om man var tjock eller inte tjock på den tiden. Ja, det är faktiskt läskigt. Sen tänker jag att om man tar det ur ett rent feministiskt perspektiv, det är ju världens bästa sätt att kontrollera kvinnor, att ha dem att fokusera på om de är tjocka eller inte tjocka, hur de är tillräckligt snygga.
Det är en del av alla de här reglerna, så här, du ska, det är dig det är fel på, det är du som ska liksom ändra dig, och hälften av alla 15-åringar som får du vet, gränsöverskridande kontakter från män på internet, så här, sexuella förfrågningar liksom, tydligen då ska man lära dem att hur de ska hålla utkik efter de här snuskgubbarna, utan det är inte så här,
ja, precis. Måste ansvara på offret.
Ja, och det är samma sak med det här liksom, att det är, det är vi som ska lära oss att dela. Vi måste lära våra döttrar hur de ska hantera det faktum att de kommer bli utsatta för en massa kroppsdömanden. Så här, jag måste rusta barnen så att de inte känner de här smärtsticken första gången de får höra att din rumpa är ju så bred, eller dina tuttar är ju så små, eller dina bla bla bla. Jag kommer ju ihåg allt det där. Jag kommer ihåg hur det var att få höra såna där kommentarer från liksom skolkamrater, och jag var så spinkig, eller jag var så outvecklad. Det var något jävla fel var det alltid liksom på någonting. Och hur ont det där gjorde, och hur man liksom försökte kapsla in de där små huggen, eller hur ens näsa var si, eller ens öron var så, du vet. Som bara folk hävde ur sig liksom. Så kände jag så här,
det här ifrågasatte det.
Nej, och jag gör knappt det. Så jag tänker så här, det där kommer mina barn få höra. Hur ska jag rusta dem för det? Inte, jag tänker inte så här, det där kommer männen lära sig att sluta göra, och det är så konstigt att jag inte tänker så. Förstår du att jag är så himla så här, ja, så här.
Men det är väl inte alls konstigt. Men det är ju så vi, jag tycker att det är så vi påminns om varje dag. Det är ju så patriarkatet fungerar. Att, jag menar, jag tycker att man, det måste man ta sig ett steg bakåt och tänka att man måste vara snäll mot sig själv. För att man tycker som man tycker, för att man är uppvuxen i en sån kultur. Sen kan man försöka anstränga sig för att bryta sig fri. Men det är jättesvårt att liksom ändra tankegångar som man är, som blir inpräntad i 40 år.
Jag har börjat gå och träna på ett ställe som håller på med så här bootcamp, och det är något amerikanskt koncept, och det var jättebra träning och sådär. Men jag blev så himla ledsen när jag gick ut i receptionen sen, och all deras sån här merchandise med t-shirtar och sådär har sån här tryck där det står så här: burn, den enda saken som vi gillar att burn är calories, och du vet, det är nästan så här, ja. fat is just, sweat is just fat crying, du vet, sån här jävla body shamande liksom budskap som, och då blev vi lite så här, det kändes inget kul då, det kändes bara
Men vet du, ja, jag tänkte på det som du sa, att man är så, det sitter så djupt inne i en, men jag känner fortfarande, det är lätt att sitta och tala om att man ska, det är okej att vara tjock när man själv är smal, när man själv liksom passar perfekt in i det som, förstår du vad jag menar? Liksom?
Jag förstår vad
jag menar. Min kropp är en enorm kropp, nu säger jag absolut inte att jag har en perfekt kropp, vad det nu sedan ens betyder att ha en perfekt kropp. Men jag tänker också att det är lätt att säga att alla kroppar ska duga, och tjock borde inte vara ett fult ord, för jag tycker det. Men det, jag kan förstå också att det är lättare att säga det när man sitter liksom tryckt på den sidan med den kroppen som på något sätt samhället accepterar och ger tummen upp för.
Mm.
Ja. Ja, men du vet, när en smal person sitter och predikar om att om
just det, någon som
borde behandla tjocka.
Det är ju, precis, och det är ju lite den där självhjälpsgenren då, om så här, jag går upp klockan 6 och äter 3 valnötter, och sen så gör jag yoga i 2 timmar, och sen så sätter jag på mig mina snygga designer tights och predikar att alla ska älska sig själva och sina kroppar.
Ja, men precis.
Ja, det är väl exakt lätt att göra när du ser ut som en 25-åring i kroppen, när du är 45 liksom, på grund av den här regimen då som är jättesvår att hinna med för en vanlig människa, eller vill orka.
Ja. Och jag tycker också, det här liksom känns för att säga, men jag känner verkligen när någon, när, om någon säger så här, när jag kom hem från, när vi kom tillbaka till LA efter sommaren, och jag inte längre, liksom, det hade gått så pass länge efter graviditeten, och liksom, alla kilon hade försvunnit, och så var det någon som sa att men herregud vad smal du har blivit, då blir jag glad. Och jag fattar ju att det är liksom, alltså jag tycker det är kämpigt att bara säga det, för att man ska bli inte glad över att bli kallad smal. Det är, väldigt, det är liksom ingen komplimang. Det är bara, smal ska vara lika neutralt som tjock. Men jag menar patriarkat, jag programmerar mig så att min hjärna automatiskt tycker att smal är en komplimang.
Ja, det är inte bara en komplimang för det här, våra estetiska normer, utan det är också numera associerat med klass och bildning och massa sådana här saker som är liksom folk ser ner på om man inte har uppnått i livet. Det är liksom ett misslyckande. Ja. Det är associerat med så här, som min syrra påpekade en gång, att i filmer så är alla så här, korkade människor är alltid lite tjocka. Liksom. Du vet ju sällan i en film som den här smarta kvinnliga detektiven är också av en annan kroppstyp. typ en extremt smal eller och eller väldigt atletisk liksom.
Nej, det är faktiskt sant. Jag tycker det blir extremt tydligt här i USA liksom, hur vilken klassfråga det är. Här liksom i Santa Monica där folk har mycket pengar.
De har råd liksom, att köpa ju hälsomat liksom.
Ja, men visst har de har råd.
De har tid att träna hela tiden.
De har nannies så ja. De kan gå och träna alla kvinnorna. Men åker man inte liksom andra ställen så finns det inte. Folk jobbar ju så jävla mycket. Folk har inte tid att den, liksom, den ohälsamma maten är den billigare maten. Och man har liksom inte tid att skaffa en nanny för att kunna gå på SoulCycle.
Men det är ju det. Det är ju jäkla massa tid. Alltså. Den här veckan har vi jobbat liksom helt vanliga heltidstider. Jag och min man. Och vi är extremt privilegierade. För att ofta så är det så att någon av oss kan jobba lite mindre, jobba bara ett par dagar och för det mesta har det varit min man och så. Men nu har vi haft som ett helt vanligt liv inom citattecken. Ja, vad har vi käkat då? Vi har käkat så här mikro, du vet, färdiglagad mat. Har någon av oss tränat? Nej. Har vi haft tid att sitta med våra barn och göra läxor och alla de här härliga sakerna? Nej. Och så här har de flesta människor, det är skitsvårt att hålla den här hälsonormen som krävs för att ha den unga typen av kropp som dikteras att vi ska ha. Liksom, i tidningen Topphälsa, är det topphälsa att vara 45 och se ut som man är 25? Eller är det helt galet? Jag vet inte.
Men jag undrar, tänk de här tidningarna Topphälsa mår bra. Har de liksom börjat klockan klämta för dem snart?
Ja, jag kan inte ens titta på dem för att jag blir bara så provocerad. Det är liksom som prestationsångestladdning på det där. Ja. Men å andra sidan, nu är jag där igen liksom. Jag är också smal och har inga sjukdomar så det är lätt att sitta och säga det. Jag tycker synd om mig själv för att jag har liksom käkat dålig mat i en vecka, du vet. Då har man lite att klaga på.
Jag tror att vi alla går med någon slags ätstörning light. Hör du, vad ska du läsa nästa vecka?
Nästa vecka ska jag läsa en bok som inte heter Mellan raderna, men den heter Mellan floderna. Och den handlar om hur det är att komma från ett land där kriget har rasat i många år. Det ska bli intressant. Det är en journalist som heter Duraid Al-Khamisi som jobbat för bland annat Svenska Dagbladet och Sveriges Radio. Och hans debut hette Regnet luktar inte här. Mm. Vad ska du läsa?
Hör du, jag vet faktiskt inte. Men förlåt, jag vet faktiskt inte ännu vad jag ska läsa. Jag tror att jag ska gå in på förlagens webbsidor och bara frossa i nyutkomna böcker. Och sen fråga om de vill skicka en e-version av en recensionsbok till mig. Men hör du, det slår mig en annan sak som jag vet inte om det är så aktuellt läsmässigt. Eller kanske lite. Alltså jag läste att Fredrik Virtanen har bytt namn till Ramqvist. Fredrik Ramqvist som hans författarhustru. Ja, visst är det lite spännande?
Det är jättespännande. Det är ju förmodligen för att han har blivit så väldigt omskriven då i MeToo-sammanhang. Att han vill hänga av sig sitt varumärke som är mindre smickrande nu för tiden.
Ja, jag tänker att han har bränt sig själv ändå säkert i 20 år inom branschen som Fredrik Virtanen. Eller jag fattar ju verkligen att han gör det. Men tänk att Carolina Ramqvist gav sitt namn åt honom.
Och nu var Martin Timmel ska byta namn till. Vi kanske kan komma med ett förslag.
Ja, nej, jag har faktiskt inga förslag på det. Men jag läste att han inte är glad.
Det var det han kunde säga. Jag är inte glad.
Ja. Vet du vad det är för dag? Det är inte bara vårt avsnitt nummer 100, utan det är också internationella kvinnodagen när den här podden kommer ut.
Jag är så himla glad för båda de sakerna.
Du tänker inte gratulera mig eller något sånt ändå?
Grattis. Grattis på internationella kvinnodagen, du internationella kvinna.
Nej, men alltså upp till kamp tycker jag, upp på barrikaderna. Nu får det vara slut med den här ojämställda världen och det här patriarkatet. Jag tycker vi krossar det i år. 2018 ska bli året när patriarkatet faller.
Jag säger som mina barn, kross, kross, kross.
Och hörni, tusen tack för att ni har lyssnat också den här veckan på vårt prat. Som allt finns vi på Facebook, på Instagram och på mejlen. Och vi blir så otroligt glada när ni kommenterar och tipsar om oss och korrigerar och ställer frågor och ifrågasätter dumt shit som vi har sagt i den här podden. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.